Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat för att tolka det spår. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon
gång. Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile!
Då har det blivit dags för ännu ett, tror vi, fullspäckat. Det känns så i alla fall, avsnitt av Trottosports podcast.
Fullspäckat, fullmatat. Oh. Full,
ja. Vad vill du ha? Om vi har ett mastigt innehåll, vad vill du ha för term på det hela?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag avskyr fullmatat.
Ja, men det jag sa är fullspäckat.
Ja, du sa fullspäckat. Ja. Så du klarar dig.
Ja, skönt. Mycket blir det i alla fall, det tror vi.
Ja, omfattande.
Omfattande avsnitt.
Omfångsrikt.
Ja. Vi får tacka igen för Swish-bidrag och Patreon och prenumeranter. Vi tycker dock att vi kanske är värda fler. Istället har vi faktiskt tappat några på sistone. Så önskar ni att vi ska finnas kvar. Så vi behöver verkligen bli några fler. 20 kronor per avsnitt. Då ingår också texter på trottosport.nu. Saker som ni oftast inte kan läsa någon annanstans. Så gå in på patreon.com eller på trottosport.nu och kika in på Magnus instruktionshylla. 20 kronor per avsnitt. Det är inte mycket. Har ni hämtat er? Vad var det vi såg här nu under derbyhelgen? Framförallt under söndagen såklart. Jag var på Jägersro i 3 dagar och är lite härjad idag. Jag läste att alla svår, i alla fall många som känner till honom tror jag på Twitter. Kudden, Mikael Kudren på ATG. Hans hund befann sig i närheten av mig under de här dagarna. Och han har tydligen sovit i 18 timmar. Efter derbyhelgen.
Efter att ha lyssnat på dig i 3 dagar och sov hundkraken i 18 timmar. Ja.
Jag kan inte mycket om hundar, men 18 timmar låter mycket.
Men det var, ja. Han hade undersökt varenda sorkhål som fanns i anslutning till Jägers strabana, tror jag. Mm. Kudden skrev något i den stilen i alla fall. Så att jag tror, Henrik, att du är inte skyldig till den där tröttheten.
Nej.
Inte hos hunden i alla fall.
Det låter väldigt mycket 18 timmar. Ja.
Visst gör det?
Ja. Jag har aldrig haft någon hund.
Nej, jag har inte sovit lika mycket, men jag känner mig som sagt lite knockad. Men detsamma blev man ju då av framförallt de här storvinnarna i derbystået och derbyt. Var ska vi börja?
Men mitt i sista kurvan, det är 3 Örnas Prins med 5 Calgary Games på utsidan. Sedan 1 Brambling, 2 Sandmotör. Sida vid sida, strax inne på upploppet. 3 Örnas Prins och nummer 5 Calgary Games. 3 Örnas Prins leder, 5 Calgary Games är på utsidan. 3 Örnas Prins, 5 Calgary Games har kopplat greppet mitt på upploppet och är på väg mot segern. Nummer 5 Calgary Games!
Derbyt alltså. Kanske det vackraste jag någonsin har sett på en travbana. Calgary Games, alltså, så makalöst som han ser ut, alltså, han springer så ledigt, otvunget. Alltså det finns ju världsstjärnor hur många som helst, men de har alltid någonting. Man måste göra någonting, men den här springer av sig själv, alltså, ser ut som han sparar all energi som finns till det ska avgöras, så han behöver inte använda det då heller. För mig, Johnny Takte brukar säga när han har vunnit med en bra häst, att det här är en riktig löpare. Och det där är en riktig löpare, och så elegant. Jag skulle kunna tänka mig att jämföra honom med någon av dem där riktigt vackert springande herrarna eller damerna i friidrott, Carl Lewis, men framförallt någon av de här kenianerna, och då fastnade jag direkt för Wilson Kipketer. Minns ni honom?
Mm, jo då. Mm.
Kenianen som blev dansk. Alltså, om ni inte har sett Wilson Kipketer springa, så gå in på YouTube och gör det. Speciellt när han vann VM i Göteborg 1995. Han vann ytterligare två VM-guld. Så elegant har ingen annan sprungit. Och den här hästen på Egersjö, så elegant har ingen annan travhäst sprungit som jag har sett. Det är möjligt, Henrik, att du kommer att kontra med McLobell. Men nej, det här var något alldeles senast.
Sebastian Coe löpte, bara för att sticka in en till, löpte inte han vackert också?
Jo. Britten. Jo, men absolut. Han tävlar ju mot Steve Ovett och han sprang lika
fint. Så den här, alltså, Bastian K fick ju kämpa fram sina steg. Den här behöver okay. Aldrig kämpa, han bara springer.
Han har ju fyra ben också. Det är ju, Sebastian K hade ju bara två.
Ja, det är otvist.
Han har ju lite...
Nej, det här var...
Ja, men så, jag tänkte, det slog mig efteråt att normalt sett blir jag alltid så här ängslig över sånt här. Jag blir alltid orolig. För alltid liksom en... Jag fick alltid en klump i magen när jag såg till exempel Ridley Express utföra den här typen av prestationer. Med rätta tycker jag dessutom att det kändes så nu efteråt. Men nu är det verkligen inte det som kroppen uttrycker. Hur, den här frågan, hur ska Calgary Games efter att ha gjort blott 7 starter hämta sig efter sådana här hållgång? Den känslan har man ju inte.
Nej,
det hör man ju verkligen inte. Och sen efteråt sa ju Timo Normos det att han har aldrig varit trött. Det är oklart om det gällde även efter igår, men, eller ja, oklart, förmodligen var han väl inte trött. Men han har ju, det var ju så uppenbart, både man hörde Timo men också så Jormas efteråt, där han i sista sväng där, jag ska inte försöka härma Jorma, det går inte, men att han 400 kvar, han undrar, kommer ingen bakifrån? Han hade inte kört, han kände själv, han inte kört någonting och det kommer ingen bakifrån. Han fattar ju redan där att det här är så slut. Mm. Och sen går han bara undan, och en sån som Önas Prins som såg så fin ut. Så att till och med jag satt och tänkte, fasen, han kanske vinner från spets. Han gör ju inget dåligt lopp, men han är ju ljusår ifrån att vinna Svenskt Travderby.
Mm. Ja, nej, det är det som jag sa förra veckan, tror jag. Att jag har aldrig sett någon mer harmonisk travare hos Timo Normos. Och kanske inte överhuvudtaget nu då. enligt
kan du komma på någon hos någon annan tränare, så är du välkommen.
Mm.
Nej, det här var något alldeles makalöst.
Ja, det är ett tunga ord från Lennart Persson, som ändå har fler travor på nacken än...
Jag skulle ju kunna dra fram Lillmavil då som den enda utmanare, men till och med där viker jag ner mig nu. Det här är det vackraste jag har sett.
Mm.
Och det finns ju många poänger i det här. Han är efter en svenskfödd far som har själv har vunnit loppet Ridley Express. Alltså. Mm. Det är inte så många derbyvinnare som har svenska fäder. Det har ju varit mest varit amerikanskt och franskt. Sen 1971 då Najovan som var efter Adept, är det ytterligare bara 6, tror jag. Björn, Micke Till, Atlas Rocket, Cyberlane, Maradja, Ridley Express, Who's Who. Så att det är också uppenbart att vi har fått fram svenska avelshingstar som håller världsklass. Man ska inte säga världsklass, för det gör de naturligtvis. Maharadja och Ridley Express. Om man tittar på moderstammen där, så är ju Sikora Tilly mormors mor till den här. Och hon är mormor till en viss Victor Tilly.
Mm.
Så det är uppenbart att stamtavlan är god.
Vi glömmer inte Maradjas derby här nu då, att när det gäller imponerande.
Ja, det är klart vi glömmer alla andra, eftersom det här Maradja var imponerande på sitt sätt och var ju förkrossande. Men det här var en annan dimension.
Mm.
Det är möjligt att han mötte sämre motstånd än Maradja. Det
brukar historien få tala om sen. Men,
ja, vi har ju pratat om att det här är det kanske mest bästa eller mesta bästa derbyt någonsin. Det är som du säger, det får vi se i framtiden.
Ja, jag tyckte det blev inte upphåsat på slutet. Alltså Jag tycker inte vi riktigt har sagt så. Så fantastiskt kanske det inte var ändå.
Nej, jag hoppas att vi inte har sagt det, för jag tror vi inte har gjort det. För det blev som du säger, Henrik, det här var liksom, man ville gärna prata om det här dunderderbyt 85, liksom att det här är bättre. Det är lätt att vara nostalgisk också och vilja försvara det där Big Spender Mac the Knife den årgången, såklart. Men det var väldigt, väldigt vad man pratade upp det på det sättet. Mm. Och nu har vi ju hyllat vinnaren, det är ingen tvekan om det. Alltså, det fattar ju alla hur bra den är. Men det var verkligen det här att det är så många blivande stjärnor i det här fältet. Och om vi går tillbaka bara någon månad så var man väl inte lika imponerad av fyraåringskullen. Men sen var det efter försöken, det pratade vi om också, att efter försöken så började man känna att det var väldigt jämnt och att det ändå var många fina prestationer. Men det är ju så där, de som vinner försöken eller uttagningsloppen till de här loppen, det är ju i alla fall alltid bra hästar. Men sen ska vi upp till den nivån och prata om att det här var så fantastiskt. Och framtiden får väl utvisa det, men det räcker med att vi har fått se Calgary Games. Det är ju,
så är det ju verkligen.
Ja. Det är svårt, och nu har alla sagt så mycket, både vi och alla före oss här, men det är svårt att liksom ta in riktigt ändå det som den där prestationen, för att det var så mycket surr om Calgary Games och han seglade upp som favorit i derbyt redan innan uttagningsloppen, trots att han ju liksom inte hade mött någonting, men det låg något i luften. Men det finns ju, det är möjligen att det är Nurmos och Kontio hade någon aning om hur oerhört bra det här var.
Det hade de.
Men ingen annan kan ju.
Ja, det såg man ju. Det var ju aldrig någon tvekan vad Jorma skulle göra. Han körde så snabbt han kunde utan att offra för mycket kraft utvändigt om ledaren. Det var också Menhammars fjärde uppfödda derbyvinnare då. Från Mabao, Maradja, Hoso och så den här. Du pratade om det, Magnus, att Önas prins höll tappert, och det måste man ju säga. Han blev lite stressad, tror jag, av att starten blev uppskjuten och var kanske lite vassare än vad Per Nordström hade hoppats.
Sa han någonting om det, eller?
Jag tyckte han så. Ja, jag läste någon intervju att han blev lite stressad.
Okej, han sprang förbi, eller promenerade förbi alldeles vid oss. Han såg så, sa det dessutom till min kompis att, gud vad lugn, han ser ut som han är ute på. Så det tyckte jag verkligen inte, men jag är inte Per Nordström heller. Så att,
men, men han höll ju bra som två. Jag var faktiskt hos uppfödaren förra veckan, Thomas Jonsson i Nossebro, och tittade på, eller pratade med honom en stund då, och tittade då på Jonas Prins mamma Sorba. Sobra heter hon naturligtvis. Sobra, inte Sorba. Sorba var något annat. Sobra, den köpte han för 5000 kronor när Knutsson skulle sälja ut allt franskt efter fadern Bertil Knutssons frånfälle.
Ett så kallat klipp.
Ja, på internetauktion. Tips av Bertil Nordensson. Bra stam, den är faktiskt efter Pinechip och hygglig moderstam på fransk moderstam. Så det var ett bra klipp för Jonsson, som då fick in 500 000 i uppfödda pengar i söndags.
Det får vi verkligen gratulera till.
Och menar man fick in då in 1 miljon. Ja, plus Chiro sprang väl in några kronor också. Men får vi se då. Grand Prix de UT. Europa derbyt. Jag har läst idag att Jonas Prins inte ska vara med.
Ah, okej. Okay. Det låter väldigt klokt.
Nurmos var väl tveksam också till sin häst. Då.
Han sa ju i tv där att det var anmält i alla fall.
Oh.
Men han sa ingenting om att han skulle starta då. Men han kanske ändrade sig efteråt helt, eller tog beslutet.
Han behöver inte ta beslut idag. Nej.
Han gjorde ju segergest också, Jorma.
Ja, det har man inte sett så ofta.
Två korta, dessutom.
Han var noga med att inte hålla armen över axeln.
Ja, just det.
Det var under hans sån här uppercut.
Jag har aldrig sett Jorma göra det, men så fick jag vara en liten... det var någon på Twitter som gjorde en redogörelse över att han hade gjort, i alla fall med Kiston Patriot i Campionato Europeo. Vad är det som kördes i lördagsen? I Kisena?
Jo.
Nej, jag vet inte. Express Dahlia i UT. Houston Lauco i Åbergs. Silo Nubbe i British Crown tydligen. Lisa America och Oslo GP och vinns sin seger nummer 10 000 med Evarti i Finland.
Silo Nubbe var jag på plats. Det var på Axfällan, om jag minns rätt. Han gav ett hiskeligt odds.
Han var så nöjd ut igår, Jorma.
Ja, men det är klart att det känns bra för Jorma som på något sätt har fått stå tillbaka under några år här och blivit petad på Ridley Express. Lite för smädligt, kan jag tänka mig. Så att en sån här seger värmer naturligtvis extra även för en man som har vunnit 100 000 lopp eller vad det nu är.
Tänk om man skulle kunna få kröna karriären till slut och få klippa till Prix d'Amérique också med den här hästen. Det hade varit vackert. Det som man slås av också här är ju, om vi ska gå över på storderbyt, derbystoet, att det är två hästar av den här lätta modellen som ändå gör de här prestationerna. Likadana ju, även Hanimeras fick ju göra jobbet.
På väg in på upploppet leder 6 Global Brilliance före 8 Hanimeras, 3 Hall of Am. 6 Global Brilliance med 8 Hanimeras på utsidan. Det handlar om 6 Global Brilliance, 8 Hanimeras. Så kommer också nummer 7 Sayonara, men greppet tar nummer 8 Hanimeras. Nummer 8 Hanimeras.
Ja, och då kanske vi kan komma dit att det är, även här såg man ju då hästar Hall of Am, Hoboken Am som imponerade i kvalet men som inte hinner hämta sig till det final. Det hade väl vi förväntat oss när det gäller Hoboken Am, men även Hall of Am var ju svagare än jag, i alla fall jag hade förväntat mig. Och det var samma i storchampionatet, bra i försöket, sämre i finalen. Samma här, bra i försöket, sämre i finalen. Och det kanske är de här lätta hästarna som tar min stryk.
Det är en tanke, ja verkligen. Men ju, alltså man, när man tänker att man ska vinna från döden så ser man, inga jämförelser i övrigt, men man kanske ser en sån som Parker som vann i lördags på V75 framför sig. En sån där stark sak.
Ja, i sådana som, ja.
Ja, och det här är lätta, som, de borde vara mer leva på speeden tycker man. Och, ja.
Ja, nu slog ju han med alltså en här som också är tillhör den lätta modellen då. Global Brilliance. Mm. Som Erik då fick, Erik Adelsson fick köra in 1 miljon med, eftersom Ulf Olsson valde Hoboken Am.
Ja, ah, hon var ju ljuvlig igen alltså. Den där...
Han är med alltså, jag förstår att du njöt av detta.
Det gjorde jag verkligen. Till ett bra odds också.
Vad gav hon?
Ja, hon var väl nere på, jag hade bättre odds än ATG.
Än vi andra?
Så, ja, så kan man säga. Men, ja det var fint. Just det, Hoboken Am där, jag vet inte om det har varit uppe, men det är ju förfärligt att man inte i just i finallopp inte får behålla sitt spår.
Ja,
det... man har ju förtjänt detta utvalda startspår, det är därför man väljer. Men det, om man har vunnit sitt försök så har man gjort sig förtjänt av sitt jävla startspår som man får.
Eller det har diskuterats i oändligheter där.
Ja, jag har inga problem med att man inte får behålla det i vanliga lopp. För där är ju, det lottas ju ändå. Det är ju slumpen ändå. Men här där man verkligen har presterat någonting för att få det.
Ja, det drabbar, du kan ju drabba den som sitter bakom i spår 9 i det fallet. Ja,
ja jag vet inte. Det är knepigt. Nu hade det inte spelat någon roll för Hoboken Am. För hon kom ut ändå och var ju som väntat sämre än i försöket. Så att, men som princip tycker jag det är.
Ja, det är nog värt att diskutera.
En kompis till mig sa i veckan att jag har stor respekt för Magnus som tippare. Men det här, med den här Sayonara får han ju bara ge sig. Men det fick du lite rätt
ändå. Sen ska man ju ändå säga det att alltså, det spelar ju ingen roll när det finns en häst som Hanimeras i den här kullen. Då kan ju Sayonara vara hur bra som helst. Det är fortfarande om man tror att hon ska, Sayonara ska vinna eller inte. Då. Men att det är en jäkla häst, Sayonara, det tror jag din kompis förstår nu i alla fall.
Ja,
det är ju det är inget ont, hör upp sig, om din kompis och inte om Sayonara heller. Det som jag skrev på Twitter, Hanimeras, hon förnedrar ju sina kullsystrar på något sätt. Alltså hon är ju så våldsamt bra, men även här har vi ju hästar bakom som också är bra. Det är bara att Hanimeras är fantastisk. Hon gick 10 sista varvet utvändigt ledan. Jag menar, det är inte många som klarar av att göra det, och då får man ju stryk som Global Brilliance. Men nu var ju David Persson lite besviken där efter direkt, men han sa att jag kommer säkert imorgon att känna något annat, att jag varit tvåa, men han ville ju inte vara tvåa naturligtvis. Han trodde ju att han skulle vinna, det kändes så.
Det räckte med 10 minuter så var han intervjuad på banan, och då hade han helt ändrat sig. Han var jättestolt och nöjd.
Ja, jag hörde honom på
det ska han ju naturligtvis
Radio Skalaborg idag, och han var mycket, mycket stolt och nöjd. Men samtidigt, jag förstår honom alltså, samtidigt var så satans nära att vinna ett sånt här klassiskt lopp och få stryk av en häst som går utvändigt och är så satans bra. Alltså Det räcker ju att hon är 2 meter sämre den här dagen. Han är mer alltså att...
Klart man är besviken när de går över mål. Det är självklart.
Men sen har han ju, det måste man ju säga, han har gjort ett hiskeligt fint jobb med den här hästen som han fick från Peter Untersteiner.
Ja, det var som roligt. Johan Sjöstrand på Twitter skrev att det var inte illa för en sleten mittpack från Axvall. Eller var det? Det var lite roligt faktiskt.
Han var rätt så bra mittpack tror jag.
Alltså det var det. Ja. Alltså blir jag alltid glad när Johan Leon vinner lopp. Det var kul.
Ja, men det var ju fantastiskt.
Ja, han är ju, vilken profil alltså. Det är underbart.
Ja. Ja, det var ett bra första pris, 125 000 eller sånt där, tror
jag. Ja, 150 är det väl till och med.
Ja, 150.
KG Bert Max. Så.
Och det var hästens första seger på sen 3-åring.
Den är, ja, den har man ju jagat och trott att får den bara sitt smyglopp så kan den bli farlig. Och inte trodde jag han skulle vinna för ett sånt här lopp från dödens. Det var ju...
Det var exakt samma känsla där. Han var helt säker på att vinna loppet igen. Man tittar sig runt omkring bara.
Han var rolig i vinnarsäcken också. Han trodde inte att han skulle ha någon chans överhuvudtaget. För han var ju rankad sist i programmet.
Så Leon det.
Ja.
Ja. Ja, där ser man.
Var han rankad sist i programmet?
Ja, det var den.
En hemmahäst.
Ja, dessutom. Ja. Och han är med oss var rankad 4.
Oj, men det var ju ingen hemmahäst.
De måste ju vederbörande. Jag gissar att det är gamla kära professorn. Han måste ju ha tippat Sayonara då i alla fall.
Nej, det var nog Håll och Varm före Hoboken. Ja, sådär. Ja, tror jag.
Ja, det var egentligen ganska förväntat då kan man tänka sig när man hör det. Ja, ja. Mm. Men jag tänkte på det. Det är svårt att släppa söndagen också. Det här som föregick... Svensk Travderby, den här omstarten som blev väldigt, den var ju väldigt konstig på många sätt tycker jag, framförallt efteråt när man ser att ingen fick straff för att ha orsakat den, utan att man menade på att ja, Björn Goops häst hade galopperat och det gjorde att Björn Goops häst och Claes Sjöströms häst inte fick något spår i starten.
Nej, alltså att Claes Sjöström inte fick något spår i starten, det är en sak, då ska väl det bli omstart då. Att Goop gör bort sig, att inte han får något spår i starten, det är väl självförvållat om jag förstår det. Men alltså det såg ganska läskigt. Hästen var ju helt oregelig.
Vilken av dem? Samma motor? Goops. Okej. Okay.
Ja. Slängde ju sig rakt ut, tog inte styrning.
Okej.
Okay. Ja, han sökte sig ut mot utfarten lite stillsamt, eller stillsamt ska jag absolut inte säga. Det kan ha varit Björn Goop som var stark också, för att det är en ganska långsam rörelse utåt. Men jag gissar att man ser på närbilderna att hästen var ganska vild då. Om man tittar på ögonen så var han inte det han skulle vara alls.
Nej, han var ju helt oregel, bara slängde sig ut.
Alltså. Men sen är just det att Björn skickar iväg, och jag fattar ju att Björn gör det han gör. Jag hade förmodligen gjort likadant, men det är ändå, någonstans blir det ändå konstigt. Hästen, han skrämmer Kristoffer Erikssons häst så att vi får ett materialfel och han är av banan i, jag klockade till strax under 4,5 minut då. Men... Och sen ingen bestraffning. ST gjorde ju om regeln för det här med flygande start, vilket man ju inte blåst. Det var inte därför man blåste omstart nu, utan man sa att man hade blåst omstart för... Jag vet inte om det var den här motiveringen sen i resultatlistan.
Ja, det var det.
Det var för att tv-sändningen menade ju på att det var för att Kristoffer Eriksson hade skrikit att det var materialfel på hans häst och därför hade man gjort det.
Nej, det var det inte.
Nej. Och då är det ju den här regeln då som Nu får de ju från fall till fall avgöra det här, men uppenbarligen var det alltså inte då den flygande starten, för Björn var ju när bilen passerade 100 meter före start, då var ju Björn långt, långt ifrån. Så att han är ju helt fel när det är 100 meter kvar till start, och sen skickar han det han kan. Och det,
ja, hade de släppt starten så hade han ju fått en flygande start. Och då hade han förmodligen hållit ut Nordströms häst.
Ja, så skulle det ju mycket väl ha kunnat blivit där. Och det lustiga är ju att ST gjorde om den här regeln efter, det var runt 2018 där i samband med Elitloppet och Dreamo K som ju gjorde en snarlik sak, och även då satt Björn Goop i sulken. Så att det här är ju en problematik, och det är ju också där vi pratar om det här med att inte man ska mista sitt andra spår vid en strykning i ett sånt här lopp. Det här är också en regel som kanske är lite svår att göra riktigt bra, men det är ju lite konstigt ändå att man kan göra som Björn gjorde och det inte blir någon påföljd av det. Det tycker jag är konstigt.
Då gör vi som så att vi talar om att vi återigen har vinfolket.se med oss. Vi ska till norra Italien den här gången. Piemonte. ungefär mellan Genoa och Turin ligger ju det. Och till ett vin på 100% av druvan Barbera. Den näst mest odlade blå druvan i Italien överhuvudtaget. Efter, vet ni vilken som är etta?
Nej, det vet jag inte.
Ingen gissning från något håll? Nej, men det är ju iskalla. Ja. Sangiovese.
Ja, det borde vi veta, det har du pratat om.
Ja, det har jag nog. Men...
Jag har svårt att komma ihåg hästnamn, då ska jag komma ihåg druvnamn, det är omöjligt.
Jag förstår. Barbera har de senaste decennierna gett toppviner här i det här Piemonte-distriktet. Och i 5 generationer har den här producenten, som veckans poddvin kommer ifrån, Convento Cappuccini, varit dedikerade bland druvor och fat och gjort viner. Det här är en ytterst trevlig Barbera som finns i lösvikt för 145 kronor som man då kommer in till via totalsport.nu. Den ingår dessutom just nu i ett paket om 12 flaskor där man får 3 av just detta vin. Paketet med 12 flaskor går under namnet Skogspromenaden och fås för blott 1499 kronor. 12 flaskor för 14.
Jag förväntar mig att detta paket ska komma denna afton.
Ja, du ser.
Jag har fått förhandsavisering att det är på väg.
Och man får ju som sagt det hända hem till dörren, och om man då dessutom knappar in rabattkoden Trotto så får man ytterligare 10%, så då är det ett verkligt kap. Så Skogspromenaden kan vi rekommendera. Det är dags för, det är svamptiden nu då.
Ja.
Det här är 4 viner som är utmärkta och dricka till svamp och tryffel och allt för det. Vinfolket.se. Vi har fått in synpunkter sedan förra veckan på vår redogörelse när det gäller Propulsion förhandlingarna. Det är Thomas Fyr, presschef på SD, som har hört av sig. Så att jag har fått i uppgift att läsa upp det han skrev till oss. Hej, Thomas Fyr heter jag, PR och presschef på Svensk Travsport. Jag lyssnade på ett senaste poddavsnitt, det är trevligt, av Totosport i morse. Så han lyssnade redan tidigt på tisdagen. Lyssnade. Det var ju kul. Jag reagerade på beskrivningen av Svensk Travsports agerande under förhandlingarna i Propulsion-ärendet. Ni lägger fram att Svensk Travsports strategi i förhandlingarna skulle utgå från att lägga allt ansvar på ett felaktigt hanterande av Propulsions exportcertifikat hos en enskild handläggare som arbetade på Avils avdelningen vid tiden. Ni nämner också att handläggaren i frågan är en kvinna som nu tyvärr har gått bort, vilket gör det väldigt enkelt att identifiera vem det rör sig om. En enkel kommentar till ett påstående, det stämmer inte. Det är faktiskt helt tvärtom. I den omfattande interna utredningen som genomfördes direkt efter att ärendet uppdagades så klargörs det tydligt att det inte går att belägga någon enskild handläggare med skuld i ärendet. Däremot får Svensk Travsport som organisation mycket tydlig kritik kring hur vi har hanterat regelstyrning och processer genom åren. Allt detta framkom tydligt i de förhandlingar som genomfördes förra veckan. Svensk Travsport har ett ansvar, och vi tar också ansvaret att rätta till vad som varit otillräckligt. För vi kan alla vara överens om att vi aldrig vill ha ett sådant här fall igen. Ända sedan utredningen presenterades i oktober förra året har vi arbetat med att gå igenom och uppdatera hundratals instruktioner för olika processer inom förbundet. Ett välbehövligt arbete. Att grundlöst påstå att vi försöker skuldbelägga en enskild medarbetare som dessutom var mycket omtyckt och har vänner som jobbar kvar på Svensk Travsport är inte acceptabelt. Vi förväntar oss en rättelse och klargörande kring detta. Så det har vi gjort det, helt enkelt. Däremot så vet vi inte om vi kan göra någon rättelse för egen del. Källorna är lite för bra för att lita på det Thomas Fyr säger här. Men ska det egentligen, om man ska vara helt nogräknad, ska han ju inte veta om det.
Ja, det är möjligt att det är så. Jag kan inte riktigt säga bu eller bä där.
Nej, men nu har vi i alla fall framfört deras synpunkter. Hände grejer i fredags här också. Jag blev intervjuad av tidningen QX under veckan. Och under fredagsmorgonen på morgonkvisten där så publicerades artikel 1, en intervju med mig då. Och några senare kom en uppföljning om att den sverigedemokratskylt som jag och vi skrivit och pratat om nu plockas ner. Vad säger detta?
Ja, alltså för det första verkar det ju finnas två budskap. Ett, att den plockas ner som du just sa. Två, att den täcks över bara för den här specifika tävlingsdagen.
Har det varit olika uppgifter menar du om kring det?
Ja, ja. Vice ordförande sagt att vi har bestämt på styrelsen att den ska plockas ner, Tore Lund. Ordförande Peter Bronsman har sagt att vi har inte tagit beslut att den ska plockas ned. Däremot ska den inte synas på den här Pride-dagen, tävlingsdagen, den i slutet på september. Och han har skickat vidare till ST att ST ska komma med ett beslut, eller i alla fall vägledning, hur travbanorna ska göra.
Intressant om att de inte är överens då på Åby.
Ja, om de är överens eller om de pratar olika, det vet jag inte, men det är märkligt.
Mm. Vad säger du mer då? Att det måste utanför travbubblan för att det ska hända något, eller?
Ja, så är det ju, naturligtvis. Men Åby har väl insett kanske lite grann i alla fall att det här inte är bra. Men samtidigt så finns det ju då de som uttrycker sig helt motsatt, att det är fegt av Åby att falla för en... för någon form av opinion. Och många tycker att det här bara är löjligt, tramsigt och så vidare. Va? Så att meningarna är ju uppenbart delade.
Mm, så är det ju.
I högsta grad delade. Och de som håller på Sverigedemokraterna tycker att det här är trams då att ta ner den. Men det är inte det riktigt det handlar om i botten. Det handlar ju om helt andra saker. Det handlar ju om svensk travsports. Om svensk travsport vill inkludera alla i sin, i det de i alla fall tidigare kallade folkrörelse.
Ja, det är ju det där dit jag hamnar hela tiden, att det inte rimmar med deras egen diskrimineringspolicy helt enkelt, att det går så i rakt motsats mot detta parti då.
Ja. Just att det är dubbla budskap i det här, det är ju också ett, det är ju lite beroende på vad man läser, så står det liksom lite olika, ska tas ner och inte till, eller är inte permanent nedtagen och annat. Men där, det man kan se är ju i alla fall att Åby vädjar ju uppenbarligen till svensk travsport att ta ställning och säga vad som gäller. De behöver ju hjälp. Det är ju inte bara Åby, det är ju alla banor. De behöver ju hjälp här. ST tycker då, eller tyckte i alla fall initialt där i en av dina tidigare artiklar där Henrik, att ja, att man har tagit någon form av ställning genom att bestämma att det är okej att alla travbanor får annonsera eller får ha reklam för politiska partier, det, eftersom några redan hade haft och allting. Men det var ju en väldigt vag motivering, och det är uppenbart att travbanorna, framförallt Åby i alla fall, inte riktigt själva tycker att det är lika tydligt att de behöver stöd.
Jag tror nog det hade lite påverkan att Sundbyholm också bestämde sig för att ta beslut om att det inte skulle förekomma några politiska budskap på banan.
Nej, alltså med nej, så är det ju. Budskap och reklamskyltar med loggan, en annan sak tycker många då, en, alltså om fotbollen, där man får ha reklamskyltar med partiets logga men inte med ett budskap.
Nej, just det.
Är det så?
Så är det väl.
Och precis. Ja, precis, så är det ju. Och det är ju väldigt, då behöver man ju i alla fall inte ens försöka sitta och tolka vilka budskap som är okej och inte, för då är man ju ute på ännu djupare vatten. Så där har ju de i alla fall gjort det enkelt och tydligt i fotbollförbundet då. Och det skulle ju definitivt travet behöva göra. Och sen är det ju också, som du sa tidigare här nu, Henrik, att så fort den här frågan kom utanför travets ankdam, då blev också travet tvunget att agera. Det är ju som så ofta. När det liksom bränner till utanför ankdammen, då måste man göra någonting.
Mm.
Och det är ju trist att det alltid ska vara så.
Det är fruktansvärt tråkigt faktiskt. Det. Och när det väl skrevs om det på olika medier, Expressen tror jag, då var det travronden som kallades, som inte har haft en egen nyhet på, jag vet inte när, eller något eget. Ja, det var fascinerande. Återigen lite skalle på en fullmäktige och förtroenderådet i Malmö. De hade uppe den här publikfrågan igen om att banorna behöver stöttning under de här förhandlingarna, diskussionerna under helgen. Och det blev återigen att så blir inte fallet. De får inga medel till att försöka komma igång igen efter pandemin. Det är ju många som vittnar om hur trögt det är att komma igång igen, helt enkelt. Och det har ju vi varit inne på hela tiden, att det kommer att bli svårt. Och det är uppenbart att det så är nu också i fallet.
Ja, men alltså vi kommer köra vardagstravet inför så gott som folktomma publikarenor. Det går aldrig att vinna tillbaka publiken. Det var svårt att behålla publiken innan pandemin, och hur i hela friden ska det gå till att få tillbaka den?
Nej, men även jag tror att det blir problem även på stordagar framöver.
Det är klart att det blir.
Jag reagerade ju skarpt på ett citat från Hasse Skarplöt nu förra veckan, där han då tycker att en av de tre viktigaste sakerna nu i travet är att få fullt blås på arenorna. Alltså det är några mer tomma ord tror jag aldrig har förekommit i...
Man är helt verklighet frånvarande. Alltså det är... Han hade tydligen varit i Köpenhamn och det var ju ganska mycket folk på derbyt. Han besöker väl inte svenska travbanor särskilt ofta, så att han ser hur jävligt det ser ut.
Nej, men när han inte... När det är, alla andra handlingar från hela travsportens värld pekar i motsatt riktning, och så kommer med detta uttalande. Det är så jävla absurt alltså.
Det finns ju inte ord. Han lyckas ju verkligen sätta ord, tomma ord på någonting, men jag har inga. Det här är ju alltså något mer uppenbart larvigt uttalande, det som du säger, som man hör, det är ju sällan man hör, och hur kan man komma undan med detta? Det är ju liksom, ställ honom till svars. Han kanske är jättebra på jättemycket, Lord Skarplöt alltså, men det här är ju bara larvigt. Man kan inte säga att det är fullt blås för att få publiken tillbaka till banorna, och sen så säger man två gånger nej till det här. Vad var det, 15
miljoner är vad barnen har bett om.
Då... Fullt, vad är då fullt blås? Är det vad heter det, 20 spänn? Är det fullt blås det då? Alltså? Vi lämnar det. Vidare. Jag blir så irriterad. Det får ju vara någon gräns liksom.
Efter derbyt kommer kriteriet. Och det är alltså faktiskt, det kändes nästan lite chockerande när man sprang på tävlingsschemat här, att redan på fredag kväll är kriterieuttagningar och oxuttagningar såklart. Det går väl en vecka tidigare än det gjorde förr i tiden, så att, det är väl därför som man reagerar sådär.
Ja, det känns fortfarande för mig fel, men det har säkert varit 10 år.
Ja, det är nog sant.
Det vet jag inte, men det första helgen i oktober är liksom inpräntat. Första helgen i september, första söndagen i september, det är derby. Första söndagen i oktober ska vara kriteriet, tycker jag. Fortfarande.
Mm. Ja, alltså, kriteriet. Det här med treåringar är svårt att komma på någon som kan vinna kriteriet.
Jaha.
Ja, det är, om vi pratar om att derbyt var öppet, i alla fall, ja, det var väl inte jätteöppet inför final och kanske inte uttagning här, men ändå, det här är ju, jag tänkte precis som du, Lennart, här, vad ska man lyfta fram för namn nu?
Det finns ändå en klar favorit, vill jag påstå.
Och det är?
Francesco Sett.
Ja, det är det naturligtvis.
Är han anmäld, har du kollat det?
Jag vågar inte, men ja, det måste han väl ändå.
Han är ju då en av de 92 anmälda. Det är ju bara 72 platser. Det är ju en ökning från förra året här nu. Så att på något positivt är det. Vi har pratat om hästbrist och det var tomt i ramlopp och så på Jägersro. Men i de här unghästloppen nu så man är, det är alltså kriteriet igen då, som sagt. Och även Oaks ökar ju. Förra året var det 68, eller förlåt, det var ju 68 anmälda till derbykvalen, men årets kriterieuttagning är 92 hästar. Så att,
och 20 får det man inte vara med.
Nej, många tvångsstrukna då ju, helt enkelt.
Ja.
Han åkte på oss på 11 då i försöket, Francesco.
Ja, jag ser.
Ja. Ja, nej, det är inte mycket att bara se fram emot kvällen, helt enkelt.
Ja, jag tänker inte ge mig in i några spekulationer om vem jag tror vinner kriteriet. Jag erkänner utan omsvepat den här. Den här kullen, det har varit hästar som varit tidiga, hästar som kommer lite senare nu. Jag har absolut inte koll på vilka 12 som är bäst.
Nej, det hade varit en sensation om du kunde pricka hela startfältet redan idag.
Ja, nej, det ska jag inte.
Vi får avvakta till nästa vecka när vi vet vilka som har gått vidare, helt enkelt.
Ja, det är alltså 12 härliga lopp med 12 hästar i varje. Bara en sån sak. Det är ju...
Mm. Annat är vi inte vana vid fulla fält?
Nej, det är vi faktiskt inte.
Hur var det förresten på Jägersro, du som var där?
Du menar publikmässigt eller hur?
Ja, och var det bara.
Jag hade fantastiska dagar. Jag njöt faktiskt. Det är sällan jag har varit så... Det var länge sedan jag var så upprymd av travtävlingar. Och hade det fint där nere vår hörna där. Och, ja, det var... Och solen lyste i dagarna tre. Det var fantastiskt faktiskt.
Lite avundsjuk känner jag nu. När du säger. Det såg ju väldigt fint. Det var ju väldigt fina bilder ifrån Malmö. Det såg ju väldigt härligt ut. Och sen när du fick se den där sporten också så förstår jag att...
Ja. Ja, jag stod precis i utgången av sista svängna och såg när Hanni Meras liksom klev, tog tag i grejerna. Och...
Var du säker då alltså?
Ja, där kändes det. Det kändes bra där. Han hade precis ryckt det sista draget. Jag kommer inte ihåg om det var tussar eller skygglappar eller vad det var. Det vet det kanske ni.
Jag tror han drog de här tussarna tror jag han ryckte senare.
Senare än 250 kvar?
Ja, jag tror det va. Om det var utgången sista svängen, ja det... Jag är osäker, men jag tyckte han gjorde någonting mycket mer på upploppet, men du var ju där, Henrik. Jag ska inte sitta och
nej,
diskutera.
Kan ha sett i syn också. En annan Daniel Redén häst ska vi nu minnas tillbaka på. Det är inte så många år sedan, men vi tänkte att nu när det är Bollnäs som kör V75 på lördag och dessutom heter väl till och med gulddivisionsloppet Delicious lopp.
Ja, världsrekordloppet eller något sånt där också har de ju titulerat.
Ja, så lyssnar vi hur det lät en fredagkväll för ja, ett antal år sedan.
På auktionen så inbillade jag mig att hon inte var så liten som hon när man lastade av henne. För då stod hon ju bara med ettåringar. Och de är inte så stora, så då tyckte jag att hon var nog större än hon var. Men när hon kom av transporten här, då... Oops, på med täcke, in i boxen. Men det var många som skrattade. Titta här. Att jag ser att jag kommer runt.
Uh-huh.
Det finns ingen möjlighet på någon annan. Vi som håller på att leta hästar med exteriörer, vi ser att hon har en fruktansvärd exteriör och långa fina kotben och sen två väldiga motorer för att vara så liten häst som hon är, så har hon en enorm exteriör och det är väl det hon springer med också. Sen att hon har mycket innanför pannbenet också gör ju till sitt.
Bilen släpper iväg fältet. Körning snabb, 2 Dragon Toma. Utvändigt 4 Alvena Pelé. 2 Dragon Toma, Jennifer Tillman tar hand om ledningen. Och de gående pressar vidare då 4 Alvena Pelé. Ledningen då 4 Alvena Pelé följs av 2 Dragon Toma som 3 följer ett EL Rocket. Som 4 där på innen finns 9 Delicious US. Bakom där 10 Global Money. Det är 4 Alvena Pelé Per Lennartsson som leder här upp för att strax passera de första 500 metrarna. Dit kommer de på 09,8. Med 4 Alvena Pelé har då snett på utsidan nummer 9 Delicious US. I ryggen på ledaren 2 Dragon Thomas som 3 på innen 1 EL Rocket. Där finns sen 10 Global Money. Fram på innen där sen 8 Brassikebell har i sin rygg 5 Quickmaster. Snett där framför finns 3 Gnarled Vox. Sist utvändigt 6 Democrat. Med det körning där framme med nummer 4 Alvena Pelé som tar emot nummer 9 Delicious US. Som tredje gäst följer där bakom 2 Dragon Toma. Bra fart på tillställningen, vi kommer att passera de första 1000 metrarna upp till efter 9,5. Då pressar sig vidare nummer 9 Delicious US. Nyledare med 500 meter kvar, nummer 9 Delicious US. Följs närmast utav nummer 4 Alvena Pelé uppe som tredje gäst och nummer 10 Global Money. Vi har dem här i slutsvängen strax 300 meter kvar. Först in på upploppet kommer att vara nummer 9 Delicious US och Örjan Kihlström. Vi är inne på upploppet. Fort har det gått med nummer 9 Delicious US. Försöker ta upp jakten där bakom gör 10 Global Money. Men vi har strax 100 meter kvar och de har fullkomligt pulveriserat sitt motstånd. Nummer 9 Delicious US som håller farten på spänstiga ben in över mål. Det blir seger till 9 Delicious US, Örjan Kihlström före 10 och 4.
Man minns ju med, vad säger man, med all värme som finns. Vilket stor det var alltså. Man saknar henne fortfarande.
Ja, och höra Daniels beskrivning, fast man har hört den många gånger förut. Så det här att han inte riktigt hade förstått hur liten hon var.
Ja.
Det är ju, och sen naturligtvis den beskrivning han gör, alltså att hon exteriört var så fin såklart då. Och sån härlig häst. Det är ju, de där loppen kan man ju se hur många gånger som helst.
Alltså den här långspurten på Bergsåker, alltså det är, om du pratar om Calgary Games som det finaste du har sett någonsin, så är ju den kanske det häftigaste man har upplevt på en travbana. Alltså i det här, när de bara flyger fram längst ut i banan och på det sättet som hon rörde sig. Ja, det är poetiskt nästan.
Det blev ett väldigt bra lopp det där, tycker jag.
Mm.
Om man nu tänker på att gulddivisionen i lördags var väl 8 hästar och sådär.
Berger Bengtssons fick Hansson Brand då.
Det var inte många som ville vara med och hylla, men just det här hästen vill många vara med och hylla.
Mm.
Jättebra, jättebra lopp. Ja.
Även, ja, Brother Bill fick ju äntligen komma med i ett lopp.
Är det nu, smäller det här nu?
Ja, det var ganska enkelt att komma med det när man tittar på poängen. Det är några här och riktiga lågpoängare, men det var ju, ja, det är fina hästar.
Jag trodde att han skulle vara med i B.E. Bengtssons. Det sa jag väl någon vecka här, men nu kortare väg till Bollnäs kanske. Tror du på honom nu då? Det måste du göra, Magnus.
Ja, alltså nu vore det ju rent larvigt att inte göra det, men det är klart att alltså, nu hamnade ju så här. Milligan School fick ju ett riktigt soppläge den här gången. Och det gör ju att om man nu inte är jätteinne på att Million Dollar Rhyme vinner, det är inte jag då, så då tycker jag att det ska bli jättekul att se Brother Bill. Ja, han kan ju springa riktigt fort när han fungerar. Och gör han det så då... Ja, han blir ju min första häst. Det kan jag, något annat kan jag inte välja.
Och borde väl inte tillhöra de allra mest sträckade?
Nej, det tycker man ju inte. I alla fall inte. Alltså, nu är det Million Dollar Rhyme. Det är Ulf Olsson i sulken. Det kommer bli mycket surr om det. Och Million Dollar Rhyme har ju fått ett bra spår. Han har ju på alla sätt visat att han fortfarande kan vinna en gulddivision. Herregud. Så att... Nej, favorit kan han ju inte bli. Det kan jag inte tänka mig.
Ser att Erik Adielsson är trogen Svante Båt här. Det är lite positivt. Han är ju, måste ju vara en klart bättre chans med Million Dollar Rhyme som han säkert hade fått köra.
Ja, han kör väl åt båt. Ska väl finnas, hända mycket för att han ska välja bort en båttest.
Mm. Ja, men det är ändå snyggt. För det är, i många andra lägen tycker jag att man ska gå strikt efter vinstchans. Så heder till det. Har ni kikat någonting i övrigt?
Intressant start. Gör ju Moses andra starten för Håkan K. Persson. Stefan kör och, som de har köpt då från Daniel Rydén. Hästen imponerar ju stort när han vann i debuten för Håkan K. Men det är en liten knepig sak det där, tror jag. Ibland så vill han ju inte springa, ibland så springer han som bara satan.
Och i vilken avdelning är vi?
Sjätte.
Mm. Från spår 5. Ja. Bakom bilen då, ja. Mm.
Ja.
5-5 på dubben. Kul.
Ja.
Nummer. Jag vet inte om det har... har det den effekten fortfarande, dubbelslag nummer?
Ja, jag vet inte det. Men småspelarna som spelar så kanske det...
Och hemskt där i början.
Ja, då var det ju hemskt alltså.
Ja. Tänk, man hade verkligen något som man trodde stenhårt på, och så var det samma siffra. Man kunde ju... Ja, jag vet inte. Deppa ihop
just man upptäckte det. Ja, man upptäckte det lite för sent också på något sätt. Man tänkte, den vinner ju först och den vinner andra. Och sen när man nästan skulle fylla i, de har ju samma nummer. Och så var det ridå.
Ja, visst. Ja, det var totalt rullgade ner alltså. Det var ingen mening.
Ja. Nej. Nej.
Ja. Hade du något mer?
Jag får ju känslan av att det är en... jag ska inte säga att jag har hunnit titta igenom det här heller på något sätt så. Men det ser ut, tycker jag, liksom en lite svår omgång ändå. Det skulle ju kunna ha blivit så att det kommer några bra hästar söderifrån och då blir de här omgångarna inte så svårtippade. Men jag tycker inte riktigt att det ser ut så den här gången.
Tycker det känns som en Magnus Ståhlberg-omgång?
Ja.
Din rejong liksom.
Ja, men det bara det som höll på att hända i lördags, att Jägersro höll på att bli min bana. Det var ju inte... Nu ordnade det upp sig i sista där när Adrian vann, eftersom jag inte alls trodde på Kari Smart. Men ja, jag hade ju en lapp där som såg väldigt spännande ut med det jag ju sprack på Urberg i fjärde, var det va? Inte storslagen, och sen satt jag ju kvar med, sen fick ju in spik och sen satt jag med alla gånger 3. Så då satt jag, hade den där Ågren ett tag där, men det löste sig. Det blev bara 3-5.
Brukar jag göra det till slut.
Men det var Jägersro.
Bra att hon nämnde. Kärlig smart, hon är ju, ja, hon är ju ruskig.
Den tror den hade jag med faktiskt.
Ja, fantastiskt vad hon har utvecklats.
Ja.
Ja, man såg här nu, ja, vi pratade om det här EM-förston och de här som var med nu, de kom inte med i EM-förston. De var väl ett och två och Europamästare innan blev tre eller fyra något.
Ja, hon är läcker, verkligen. Har vi något mer innan vi slutar?
Ja, jag har funderat på en sak ända sedan vi pratade om derbyt. Vad hade hänt om Timo Nurmos hade gjort som du tycker att han borde ha gjort i spårlottningen där och valt spår 5 med Giroud och 9 med
Calgary Games? Nej, han hade inte valt spår 9 utan han valt spår 6.
Ja, men det är det som är grejen, precis. Man ska ju inte, alltså, tänk bort 9 bara. Ja, men vi måste uppmana alla tränare i fortsättningen när ni står där och ska lotta till de här storloppen. Tänk bort spår 9. Vad gör
det? Hade ju inte spelat någon roll om man hade tagit spår 6.
Nej, exakt.
Eller 7 eller 8 eller 12. Nej.
Men då kunde ju Chiro fort sitt femte.
Det var ju så. Ja, då hade han fått andra utvändigt kanske.
Ja, kanske.
Istället för Nurmos Sisu hästar.
Ja, det blev ju faktiskt så. Om man ska
Flyer Sisu som var helt usel.
Ja, han var ju sjuk den dagen när han absolut inte skulle vara det. Och det ställde ju faktiskt till det för lite hästar i det där loppet. Det spelade ju ingen roll. Ingen hade ju rått på vinnaren, det fattar ju alla. Men det blev ju bland annat för hästarna som satt i andra spår där, så blev det ju lite trist för dem. Ja. Nej, men det var nog bra. Nurmos han valde nog rätt ändå.
Nej, i alla fall för sin.
Ja. Precis. Tack och bock för den här veckan.
Tack för idag. Ha det gött.
Tack. Hej då.
Timo Nurmos och Jorma Kontio tillsammans med obesegrade Calgary Games.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.